Gideon ett alter för Herren där och kallte det Herren är fred. Det står ännu den dag idag i Abiezerättens Ofra. Samme natt sa Herren till han: ta din fars ungoxe och den andra 7 års gamle oxen, och du ska riva ned det Baals alter som din far har och hugga ned det Astarte-bilde som står vid sidan av det. Så ska du bygga ett alter för Herren din Gud överst på fästningsberget och lägga allt till rätte där. Ta så den andra oxen och bär fram den som brännoffer, och bruk veden från Astarte-bilde som du ska hugga ned. Då tog Gideon 10 av sina tjänare med sig och gjorde som Herren hade sagt han. Av frykt för sin släkt och för männen i byen torde han icke göra det om dagen, därför gjorde han det om natten. Då männen i byen stod upp tidlig om morgonen fick de se att Baals alter var revet ned och att Astarte-bilde som stod vid sidan av var huggd ned, och att den andra oxen var offret på det alter som var byggt. Då sa de till varandra: vem har gjort detta? Och de spurte och undersökte, och de sa: Gideon, Joas son, har gjort det. Männen i byen sa då till Joas: för din son ut, han skall dö. Han har revet ned Baals alter, och han har huggt ned Astarte-bilde som stod vid sidan av. Men Joas sa till alla dem som stod omkring ham: vill dere kämpa för Baal? Vill dere hjälpa ham? Den som kämpar för Baal skall miste livet för det blir morgon igen. Är han Gud, då la ham kämpa för sig själv, och siden de har revet ned hans alter. Den dagen fick Gideon navnet Jerubal, för, sa de, la Baal kämpa mot ham siden han har revet ned hans alter. Amen. Vi såg igår kväll i begynnelsen av kapitel 6 hvordan Gideon följde det som Gud hade glömt han eller vänt han ryggen. Och icke bara han, men hela nationen. Han följde sig glömt av Gud. Och fienden hade ju gang på gang härja landet och röva allt det de skulle leva av och för. Och det skedde icke bara en gång. Och det var icke bara en månad, men månad efter månad, år efter år i 7 år. Och efter 7 år med kronisk nederlag så är viljelivet brutt. Och slike situationer utnyttjar Satan i människors liv. Och så tar han hopp och tro ifrån dem. Du kan se att de hade icke längre tro på att det nyttet att kämpa mot fienden. De var hjärnevasket i 7 år. Det var ju detsamma som man gjorde hos filisterna med Israels folke. Når Gideon 2 gånger daglig i 40 dagar stod fram och hånet Israel. 80 gånger. Det är hjärnevask. 80 gånger så fick de höra: du är en taper. Det må du då inse, säger Satan. Det är bara nederlag i ditt liv. Du är taper, du är född till taper och du kommer alltid till att tape. Och när du har hört det många gånger nog så tror du det. Och sån var det också för Gideon och för Israel. Och dessutom levde ju Gideon i en tid, säger han, där det icke skedde någon under. Vi har hört fäderna förtalt om räddning från Egypt. Vi har hört om ett mäktigt under där de blev fört genom Röde hav. Vi har hört om den bittre kilde som Gud gjorde söt så den gick att dricka av. Och vi har hört. Men alltså, nå för tiden sker det ingenting. Det sker så lite mellan oss. Vi märker liksom icke Gud, han må ha glömt oss. Och ser du, när man får höra om gamle tiders under. Och så se att nå sker det ingen under. Det är där faren kommer. Att man blir upptatt av kraften och undre. Istället för att få vite sannheten om vad som är Guds vilje med mitt liv. Och jag måste säga det, ofta är det sånt för mig. Att när jag havnar i en vansklig situation, så är jag ju ofta mer upptatt av hvordan jag hurtig ska komma mig ut av smärten. Och mer upptatt av det än att få vite sannheten om varför jag är havnat där. Hela Israel mistade troen på att det nyttet att ta upp kampen. Det var vapenvile i förhåll till fienden. Man slapp skador och smärter vid det att man undgick striden. Vi kunde se överfört till idag. Man kämpet mot fristelsen på den måten att man gav upp. Ja, man gav efter. Nej, och i den situationen så följde ju Gideon att visst man nog i det hela tatt skulle ta upp kampen mot en så mäktig fiende, där var han den siste som passet till att vara med på det. Manasses stamme var ju inte akkurat elitestammen. De stod inte höjt i kurs bland de 12. Och så i tillägg så tillhörde hans hus och släkt den minste släkten och den ringeste i den stammen. Och så som topp på det så var han själv den minste i sin fars hus. Han var den minste av de minste av de minste. Jag är ingenting. Ja. Och så tror vi att det är förfärlig tillstånd. Jag skulle så gärna ha varit med Gud. Fint förslag. Du har många goda tankar. Väldigt bra Gud. Och vi hoppar och ber om väckelse i bygden. Men alltså, det kan ju inte ha något mycket med mig att göra. Tänk. Vi säger att vi är ingenting. Och därför kan Gud inte bruka oss. Och så kommer vi lite längre fram i Nya Testamentet. Och så läser vi att det som var ringe, det som ingenting var, det utvalgte Gud. Och det säger vi ja och amen till. Och det bekänner vi oss tro på. Det är lögn. För det tror vi inte. Det är så lätt att ge sitt bifall till fina teorier. Det är så rätt att säga vi stöttar den rätte lära. Det är bra det. Var nöje med vad du tror på. Det är inte det. Men alltså spörsmålet mitt är. Praktiserar du det? Tror du det förresten? Du skönner när jag hade varit frälst icke så många år. Första året var grejt. För då var striden så uppenbar. Jag var ryckt rätt ut av ilden så att säga. Och när jag var färdig med domen på 2 år så. Så hade jag också upplevt många kamrater när jag kom med. Och det var kamp i bygda. De hatade oss för att folk blev förvandlade i bygda. Och folk måtte passa sig för de var så rädda att de skulle bli frälst. Ja. Men så lunknade hela av och så begynte det att gå lite sån mer på gammel vane. Ja. Och så upphörde striden på en måte. Och jag såg det inte. Och min bekännelse den växte. Och den teoretiska kunskap växte. För allt var nytt i boken. Men nu hade jag varit frälst någon år sedan. Och visste jag lite. Och så visste jag mer och mer. Och fick mer och mer teoretisk kunskap. Och jag ska säga bekännelsen var höj. Det manglade inte på det alltså. Du store min. Vad jag kunde stå och se att jag trodde. Och vad jag kunde proklamera. Och det värsta var att jag mente det också. För jag såg det icke. Jag trodde att jag trodde det. Och det är väldigt grejt att tro det. När du sitter på ett bibliotek. Men alltså. Min vän. Ska fortälla den första turen jag gjorde in till Östeuropa med bibler. Första smugglerturen. Under järntäppetia. När vi körte in genom grinden och den slog igen bak oss. Jag visste att det var ingen väg tillbaka. Och så kom du fram där. Så kom det 4-5 man och slet ut allt som fanns i bilen. Medan den sjätte körde den skarpladdade gevärsmynningen i ryggen på där. Vet du. Mycket av det jag trodde att jag trodde. Det fallt som ett korthus.
Det var väldigt flott när jag satt på första bänk på bedehuset och de sang namnet Jesus. Det var väldigt flott när jag satt på ett bibliotek och studerade. Men det hållt icke i livets vardag. För det var bara teori. Jag hållt det för sant. Men jag var icke en ordets görer. Jag bara gav mitt bifall till all den gode läraren. Och jag drog icke liten lans för att försvara den gode läraren. Och utan att jag märkade var jag farisé. Tänk du, skulle icke Gud få kasta ens lik? Han löste mig ut av alkohol och domer och han löste mig ut av det ena och det andra. Och han lekte en god del sår i barndomen som jag aldrig trodde det fanns läkdom för. Det var en som kom och snackade med mig någon år efterpå och så sa han det att ja, men det kan det inte vara så enkelt. Det är fullbragt, sa jag. Ja, men vad med det och det? Det är fullbragt. Ja, men vad med det du var utsatt för? Vad med bitterhet? Det är fullbragt. Halleluja. Och det har han gjort. Men tänk så förfärligt att allt detta hållt på att bli teori. Jag hållt på att bli teolog istället för vittne. Var som jag glömt att det står faktiskt, dere skall vara mina vittner. Därmed ska vi icke förakta teologisk kunskap. Det är ingen motsättning. Och så är Gideon där och så säger han, är det någon som icke passar till detta så är det mig. Jag är så ringe. Och så säger Gud det som är ringe. Han går ända längre. Det som ingenting är, det utvalgte Gud. Utvalgte. Han säger inte sån att du är så skröplig och du är så syndig och det är så dåligt med dig, men sedan jag är så nådig så ska du få vara med på att göra det likväl för det jag är en så god Gud. Nej. Du är första valg. Bland ett hav av människor så är du arme, skröplig och svake. Du är första valg. Det där med valg, det har jag någon pinliga erfaringar från skoletiden. Jag var inte så god i fotboll att det gjorde något. Jag syntes det var en hygglig sport, men jag hade liksom mycket bollsinne. Så du kan se att jag gjorde varken till eller fra, i vart fall inte till. Så när de delte skolelag så var vi tre stycken som alltid blev till overs. Ja, det var inte bruk för oss. Det var i grund bedre att inte ha oss. Och så sa den ena gruppen, okej, dere kan ta dem. Nej, sa de, dere kan ta dem. Alltså du följer det ju inte särskilt värdefull, inte sant? Och så var det ju två, det var Olle och så han Karl Henrik. Det var alltid spännande när de trak sticke och en skulle begynna att välja om han skulle välja Olle eller Karl Henrik först. För en av dem blev det. Och så ropte den andra det andra namnet. För visst de två var på samma lag så var det avgjort på förhand. Och du skulle se alltså när det ropte Olle, den korte gutten, han blev nästan en meter längre. Och var som han såg sig runt i klassen och sa, hörte det? Första valg. Han kunde välja vem han ville i klassen. Och så ropte han mitt namn. Och ser du, det är din stilling för Gud. Gud vill ha gjort något på Veda. Gud har nog en tanke på Karmøy. Han säger icke att det ska bli en väldig väckelse och alla på Karmøy ska bli frälst. Gud är mer realist än någon av oss här. Men han har tänkt att göra något. Han har själar han ska berga oss detta året på detta sted. Och så har han en uppgave till dig. Och du är första valg. Det som var ringe, det som ingenting är, det utvalgte Gud. Det är akkurat det motsatta bedriftslivet. Det utvalgte han. Du skönner, det är ingenting som är så lätt för Gud som att fylla ett kar som är tomt. Vi säger ofta att vi är så tomme och gud, det hade varit sant. Det hade varit en bagatelle för Gud att fylla oss med sin ånd och sin ånds fullhet. Men vi är allerede fulla. Enten av missmot eller så fulla av världslighet. Eller också fulla av åndligt övermod, och det är jammen ingenting bättre, det är faktiskt nästan värre. För det är lättare för Gud att väcka liv i ett lik som ligger stilla än i ett som sprattlar. Nej, åndelig övermod, det är vanskliga grejer. Varken missmod eller övermod kommer från Gud. Och så bär Gideon fram ett offer, det läste vi om sist. Och så kom ilden. Och när Herren har kommit och tröstet han har sagt, för han sa, jag har sett Herrens ängel, jag kommer till att dö. Han visste att loven sa, ingen kan se Gud och leva. Så kommer Gud och säger, frykt icke. Frykt icke, Gideon. Det var en sang vi sang mycket på Frälsesarmén. Den heter Underbara balsam. Och en av verserna är sån. När du fäller modet och ingen utväg ser, då kommer Herrens ande förnyelse dig ger. Ja. Ingenting du förtjänar. Ingenting du får till. Du har faktiskt kommit till det punkt att du ser ingen utväg längre. Gud, han vill inte bara tömma oss för vårt eget. Slutar inte där. Nej. Han vill fylla oss med all sin fullhet. Tänk du, disciplerna som stängde sig in när Jesus var död. En skulle vänta, de satt hemma hos någon och sa det att du, all världen, de hade ju ingen klocka att kika på den gången. Men hade de haft det, hade de gjort det, det kan du stole på. Och så hade sagt, 3 dagar, hvordan ska vi dy oss? Fast det var Galilea han sa vi skulle möta upp. Där skulle han uppstå. Jag hade inte hört på vad han har sagt. Flott att han gav en blind sin syn och väckte Lazarus ur graven. Det var det härligt att vara med. Men hör på vad han sa, icke tala om. De stänger sig in. Det tror jag var världens första bedehus. I vart fall hade de lockat öra. Så att ingen andra skulle komma in. Ja, för det skulle vara färd. Och förstyrra idyllen. Där vi sitter vetskrämte. Men alltså, har Gud bruk för slike människor som har gått med ham i 3 år, sett hans under, hört hans förkynnelse och så stänger in sig av frykt och lockar dörra? Då må väl Gud byta manskap. Då går Gud genom stängda dörrar. För uppståndelsen så gick han med samma legeme som dig och mig. Men efter uppståndelsen var det ett härlighetslegeme och då är en dörr eller ett fjäll ingen problem. Så vet när de välta väck stenen, det var inte för att Jesus skulle komma ut, han var ute där han. Stenen tog det bara väck så att de som kom skulle få bevittna att graven var tom. Han var ute allerede. La dig bli fyllt av anden. Paulus skriver till de troende i Efesus, drick dere icke druckne av vin. Det förer bara till utsägelser. Men la dere bli fyllt av anden. Jag är så glad i akkurat den översättelsen. La dig bli. Det säger mig det att Guds ånd tvingar han aldrig på oss. Guds ånd och Guds fullhet är aldrig något han tvingar på oss. Det är något vi må la ske i vårt liv. Ska du la det ske? Och sen är det intressant att läsa om Gideon. För det var ju lite en upplevelse. Först det här med undre. Där han placerade köttet och brödstycken på steinen. Och så kom det ill ut av stein. Kunde inte vara någon skylt framme, för när det kommer ut av stein så är det jammen inte grejt att få det till. Och så var det hälla över en massa suppe över det först. Häll den över, sa Gud. Och efterpå kom ilden. Och så efterpå det får han se en ängel och så får han höra budskapet. Hade det varit idag så hade han bildat en egen organisation. Änglagruppen. Och ska du vara skicklig frälst och ha det ordentligt och vara en ordentlig type, ska du ha sett en ängel. Och så hade han prekat om det i 3 veckor. Jag så ill kom ut av stein. Alltså jag såg faktiskt personligen en ängel den natta. Jag har upplevt detta. Finns icke ett spår av det. Icke ett spår. Han nämner icke med ett ord alltså. Han gör icke det. Nej. I stedet blir han upptatt med Gud. I stedet för att, eller han kunde ju för exempel ha fallit för fristelsen och nyta denna upplevelse och se, åh, detta var gilt för ett möte. Jag tror jammen jag ska laga till ett offer imorgon åg. Så kanske jag får uppleva samma härliga ting. Och kanske ett härligt möte till. För det går an att ha den inställningen utan att tjäna Gud i vardagen. Men istället för att bli upptatt av härliga möter bygger han ett alter för Herren, står det. Kort sagt, han svettar lite för Gud. Ja. Det var inte bara en sten som skulle på plats. Är det där något jag håller på med för en gudsman? Svette i vardagen. Jo, det är det. Får vi ett konkret möte med Gud leder det till konkret handling i vardagen. Blir du mött av Gud så må du gå och handla för naboen som är syk imorgon. Eller vad det nå måtte vara och gälla. När han har rejst detta alter. Vi ska också lägga märke till att det första alter han rejser, det rejser han för Herren. Det är inte synligt för andra. Det har ingenting med andra människor att göra. Det har bara med mig och mitt förhåll till Gud. Detta alter rejser jag för dig. Jag bekänner Gud. Från nu av är det dig jag följer. Nu är det dig det gäller. Du kan säga det här har med frälse, vårt personliga förhåll att göra. Med troen egentligen. Det är i tro han rejser detta alter. Och så står det. Samma natt kom Herren till han och sa. Är ingen tillfällighet det? Nej. Gud han har något att si till de som bygger alter för han. Gud leker icke jämsel med människorna. Han tar oss på allvar. Men de flesta människor har dessvärre icke tid och vilja till att rejsa någon alter i sitt andliga liv. Och långt mindre tid till att sitta stille vid altaret och vänta på Guds tale. Så ska du bygga ett alter för Herren din Gud överst på fästningsberget. Ta den andra oxen, bär fram den som brännoffer. Bruk veden för att starta bilden. Ja, och så av frykt för släkta gjorde han det om natta. Du skall riva ner det alter, det balsalter som din far har. Är det inte lite märkligt? Att Gideons far hade ett avgudsalter i heimen. Och vid sidan av ett astardebilde. Han var väldigt modern. Han hade akkurat det som han hade i de hedniska heimarna på den tiden. Och samtidigt bekände han Israels Gud. Det här är så typiskt för domertiden i Israel. Det var kompromissets ond som rådet. Och jo, där man tillbad Gud. Och jo, där man hade gudstjänster för Israels Gud. Men så hade man också i sin heim ett balsalter. Och så ett astartebilde, för vi är ju så forskjelliga. Passet är för alla att komma heim. Det var så att säga termometrar allesammen. En termometer, vet du vad det är? Sätter den på väggen för att se hur kallt eller varmt det är, inte sant? När det blir kallt så synker den. När det blir varmt så stiger den. Den inrättar sig efter temperaturen. Men du och jag, vi är kallt till att vara termostater. Vi ska inte förändras efter förhållet eller vännelaget vi rör oss i. Men vi ska vara med och förändra folka där vi rör oss. Riv ner balsaltare. Det är kompromissets ond och det är farliga grejer. Man halta till bägge sidor. Man var tolerant över för synden. Man var inte enig med den. Men man sa inte emot den. För där fick man vanskeligheter. När folk syndas sa man ingenting om det, för det är lättast. Du kan säga, man sa ja till sannheten, men man sa icke nej till lögnen. Och man ville icke höra på de profeter som förkylte hela sannheten. Man inrättade sig som man själv ville. Du kan säga, viljelivet blev brutt. Men man får kastet icke Gud offentligt. Som att man på en måte blev så delt. Man ville och man ville icke. Man önsket och man önsket icke. Och så svingte det. Man begynte att halta
åndelig. Viljelivet var brutt. Det är akkurat som på ett stort skip. Du kan ha den största tanker med den mest fantastiska motor och besättning. Men alltså det är jammen fare på färre när roret är ödelagt. När viljelivet är brutt i ett människa är allt tapt. Och är du här som har ett brutt viljeliv, så har bara ett råd att ge dig. Se det som det är. Samla ihop vrakresterna av ditt skip. Alla de rottna bitarna, och gå till Gud och se det som det är och se: hjälp mig Gud. Jag vill men vill icke. Jag vill Gud men jag har ingen tillit till viljelivet mitt, så det må du ta hand om. Och det vill han göra. Gideon reiser ett alter och blir tilltalt samma natt. När vi visar Gud i praktiken vad vi tror på, så har han något att säga oss. Han vill vi ska vara ordets hörare och ordets görare. Det första alter reises för Herrens ansikt. Och sen kommer ett uppgör. När alter är rejst så kräver Gud han till uppgör. Han gör det. Men av frykt för släkta så gjorde han det om natten. Men han var likväl lika feg. Vi är ju forskjellig. Jag har aldrig varit modig av mig. Men jag smugglade bibler i 8 år och var lika rädd varje gång. Men jag gjorde det. Alltså, Gud krävde aldrig av mig och sa att nu ska du få tjäna mig hvis du lovar du inte ska vara rädd. Jag tränger någon skicklig modiga folk. Men inte sant, när ingen annan vill gå så får han ta de som står igen. Han får ta de där tre som blev till overs. Halleluja! Det är inte småtteri att bli igen i denna världen slik att Gud kallar på en. Det är inte något småtteri. Hvis du ante vad Gud hade för tanke med dig, så ville du ge slipp på ganska mycket av det du håller på, det kan du stole på. Det andra alter, det bygges som ett vittnesbörd för alla. För det stod, det ska byggas överst på fästningsberget. En by som ligger på ett fjäll kan inte skjulas, sa Jesus i Nytestamentet. Är det märkligt? Jag har varit på så många menighetsmöter och menighetsråd, och jag vet inte vad, borde jag suttit och snacka om. Vad ska vi göra för att folk ska förstå att vi har något som de inte har? Och så är det fel. Det är inte problemet. Det är inte så att världen utanför, de förstår inte vad vi har. Problemet är att de ser vad vi har och vad vi inte har. Och hjälper inte med någon tomatålsmil alltså för att locka dem. Det må vara något annat. Ja. Men Gud kan göra något nytt i ditt och mitt liv. Han kan det. Och så blir det till ett vittnesbörd för alla. Det har med bekännelse att göra. Av hjärtets tro blir man rättfärdig. Men det verkar som vi tror man blir frälst vid troen. Och det är ju sant på ett sätt. Men av hjärtets tro blir man rättfärdig. Och vid munnens bekännelse blir du frälst, står det. För vid munnens bekännelse har du tagit stilling. Och sedan står du mitt i stormen. Det tog ett helt dygn för jag bekände igenbyggd att jag var omvänt. Kanske jag visste att ingen ville tro mig. Och det sa de rätt ut en del att det tror vi inte nå på. Till och med troende sa det, vi må vänta och se detta där. Nej, kan vi inte tro? Ikke du? Nej. Och jag hade tänkt att säga det hemma direkt jag kom hem, men till far och mor. Jag tänkte, han kan ju inte mer än hive mig ut, ikke sant? Eller far och far, det var ju fosterfar där. Men jag hade inte mod att säga det. Men så kommer Roffen in i den gamla gängen och han visste inte att jag var blivit född på ny och frälst. Så inte sant, han sa, kom ska du få se vad jag har. Och jag har inte fred och ingen fare. Och då vi kom in på baksida kaféen där och han trakk upp flaska, så uppdagade jag att jag ville icke ha. Det jag hade kämpat med så länge. Och jag var så livrädd bara att komma i närheten av alkohol, för jag visste att det här är färdigt. Och så uppdagade jag att jag ville icke ha. Vanskelig att förklara alltså. Jag bara skrek, pris ske Gud, halleluja. Så har du fått delirium, sa han. Ja. Ikke sant, han visste ju ingenting om vad som hade hänt. Men där gick det upp för mig. Vad är det med det, sa han. Var har du varit på frälsesamhän, sa jag.
Nej men sa han, du har väl inte tänkt att bli frälst? Ja, så visst det är sant det som står i Bibeln, säger, så är jag allerede frälst. Oj, sa han, så löp han. Och där gick ju snacken med en gång. Det var det känt i bygden, det var det gjort. Men alltså, där kom också en visshet och en glädje som jag icke upplevde i omvändelseögonblicket. Det är märkligt alltså. Det att få bekänt det. Och jag var icke så modig så Gud måtte det tvinga det ut av mig, men han är ganska barmhjärtig. Han är det. Vad ska han få göra i ditt liv? Får det byggas någon alter? Eller hvordan prioriterar du tid? Vi tror ju det att vi har så dålig tid. Det är lögn. Det är ingen av oss som inte har 24 timmar i dygnet. Tror jag nog så likt där alltså. I vart fall i Sverige är det sånt. Då är det alltså spörsmål om vad som är viktigt för mig och vad jag kan välja bort. Och jag behöver inte sikta till andra. Det är märkligt alltså. När något sker och så sker det och det, så säger jag inte att dessvärre jag kan inte komma för vi har möte i min menighet. Men jag säger att jag kommer nog inte till möte ikväll för du skönner jag är dessvärre upptatt.
Ja.
Det är så ofta samfundet med troens folk som får ge vika. Och allikeväl är det knyttat så mycket löften till det. Ja, men som en sa, det är så kedligt på våra möten så jag gider inte gå. Jag sa, då bör du gå och så be till Gud. För det är kanske ingen annan som gör det. Ja. Det som var ringe, det som ingenting var. Alltså vi må icke tro att, jag har slitit väldigt mycket genom livet med ett lavt självbild. Det har att göra med barndom och uppväxt. För jag visste jag skulle aldrig ha varit född. Så jag har slitit med det, har det. Men alltså heldigvis kom Gud och avslöjade mig. För jag trodde en stund att jag var ydmyk. Det var icke ydmykhet. Det var självupptatthet. Det var rätt och slett ett lavt självbilde korsat med lite latskap. Och så sa jag att jag kan inte vara med för jag kan ingenting. Och så visste Gud det. Tio går, men jag tror jag ska göra mig färdig likväl. Får se om någon kommer igen imorgon. Men du skönner det att jag tror att faren är att vi blandar samman begreppen. Alltså när det gäller din och min frälse. Visst du sitter här och spör, vad ska jag göra för att bli evigt salig? Så må jag säga dessvärre, alltså du är dröjt 2000 år för sent ute med spörsmålet. Det är gjort. Och det är inte bara gjort, det är fullbrakt. Mer är det inte att säga om den saken. Men sen är det risiko att vi överför det svaret till våra spörsmål om det kristna liv. Och så kommer någon och säger, vad ska jag göra i menigheten? Och så säger vi, nej alltså du kan ingenting göra, bara kom som du är. Ja, ja men jag har ju kommit, vad nå? Ja, bara kom som du är. Vad är det? Jo, vid det röda hav, för det är en bild på frälsen. Du finner det i andra Mosebok 13. Där kommer det till ett punkt. En tid är att vända synden ryggen. Det hade de gjort. De har utvandrat av Egypt. Men de har ännu icke mista allt hopp. Men så kommer de till ett hav som är stängt. Och så höga fjäll på bägge sidor. Och så den bittre fienden hör de skramla i ryggen. Där är ingen väg. Och så säger de, vi kunde lika gärna ha dött i Egypt som här. Varför förde du oss ut? Så spottade de Moses som har fört dig ut. Och så säger Moses, stå idag och se. Vär stille. Herren ska strida för dere. Stå idag och se Herrens frälse. Och så öppnas det röda hav. Och så går de över det frälse. Och heldigvis så sa det inte det att den här gutten, han är bara 3 månader så han skönner inte det här. Så han lägger vi igen på den här sidan. För han förstår ju inte det här. Nej, de fick värme allihop. Men det hjälper inte att gå genom det röda hav visst du inte gör sällskap med resefölet i målet. Det är ingen hjälp i att vara döpt, min vän, visst du inte lever i tron. Och så kommer de ut i öknen. Och så får de dricka av klippen som blir slått. Och det är ett bilde på Kristus. Och lägg märke till det när du läser i andra Mosebok. att det är först efter att de har druckit av klippen som ett slott som de möter den första öppna fiende i strid. För det så är det bara hindringar i terrängen som Gud löser för dig. Men nu är det strid. Och det är amalekitterna, och det är ett bild på vårt köd och vårt cellliv. Amalekitterna efterkommer av Esau och står alltid för cellivet. Och då säger icke Mose: "Vär stille, Herren ska strida." Men han säger till Josva: "Välj dig ut manskap och dra i striden, för här har mänsket ett ansvar. I kampen mot köde, i kampen mot ditt cellliv har du ett ansvar." Du har det. Det är som han sa den stackars mannen i India. Han hade hört sig frälst på ett möte, och uken efterpå gick missionären för att snacka med honom. Vänta och finna en strålande man, för han var så strålande när han drog fram möte. Han såg ut som han bar på alla världens bekymringar. Och så säger han: "Vad är det med dig?" "Jag vet inte riktigt", sa han, "för det är så nytt för mig allt detta. Men det närmaste jag kan förklara det med", sa han, "det är som det är två hundar in i mig som slåss." "En sort och en kvit." "Åh", sa missionären, "och vem vinner då?" Då lyste ansiktet upp och så sa han: "Den jag ger mest mat." Du ser, Farao och Amalek, de representerar forskjellige fiender. Farao talar om världen och all dess ondskap. Farao snackar om allt det som vill hindra dig till att bryta upp från syndens slaveri. Mens Amalek står ett bilde på allt det som hindrar din helliggörelse. Hindrar din vandring i örknen och hindrar att bli förvandlet. Så blåser han i basunen, men det ska vi se på imorgon. Tänk. Jag tror att grunden till att så många kristna begynner att halta till bägge sidor och bli livlösa i troen, det är att de pröver att undgå de smärtefulla uppgör i förhåll till synden i sitt liv. Prisen blir för hög och så går de på kompromis. Och Satan är specialist, för han säger icke: "Du skall icke göra upp." För då vet han samvittigheten knurrar. Så säger han: "Alltså, det är klart, detta här må du ta tag i, men det passar icke idag." Förtapelsen ska icke vara full av ateister, för de är i verkligheten ganska få. Förtapelsen ska vara full av människor som hade tänkt sig till himlen, de bara utsatte uppgöret, och så blev det för sent. Eller som George Werver sa för en del år sedan på en ungdomskonferens: "De lever som soldater i fredstid." Det var en man som fortalte, han var på väg, en missionspastor, han var på väg till missionsförbundets möte. Och så när han går hemifrån till sitt lokale, så ser han på andra sidan gatan en gammal frälsesoldat som går och bär på sitt svärre blåsinstrument. Och så tänkte han: ja, de har övelse på armén ikväll. Så han ropte över gatan och sa: "Hallå brodersan, har dere övelse ikväll?" Men då stilte han ner instrumentet. Stilte sig stram i vakt och så sa: "Nej, san, det är full krig." Ja, akkurat. Kämp och strid troens gode kamp. Och det är inte någon skrämselpropaganda, det är liv och det är salighet. Säg ja till korset, säg ja till smärten, ta ditt kors upp och följ mig. Och du ska få erfara sannheten i hans ord, att den som tror på mig, från hans innerste ska det flyta strömmar med levande vann. Detta sa han om den ond som de skulle få som trodde på ham. Det står i Johannes 7, du kan slå upp det då du kommer hem. Ja. Och det står som de skulle få. Det står inte som de skulle förtjäna. Vad är det som må ryddas i ditt och mitt hjärtehus? Vad är det som ska rivas? Du anar smärten när hans far hade satt upp det där. Med respekten för far, särskilt den gången. Och så lot han det stå till likeväl. Hvordan är det med din livsväv när den ska granskas? Förrän du tror ska den skäras ner från bommen. Är det någon tråd där som icke är Gud till behag? Ja, men ser du, hvis jag ska träcka ut det och träcka ut det, där raser hela min livsväv.
träckte ut i Jesu namn. Säll om livet skulle se ut som en skurefille på.
Lade stå till. Och du ska få göra den erfaring som Gideon gjorde.
Och som vi ska se i kvällen framöver, vis Gud ger oss nåde och nya nådedagar. Och det är att ingenting är omöjligt för Gud. Och när Gud, den allmäktige, säger ingenting, då betyder det ingenting. Ingenting är omöjligt för Gud. Är inte det gott för dig och mig som är så hopplösa och så förtappade? Skulle det inte vara ett tvivel om hur vi ska gå hem och vad vi ska göra ikväll, inte sant? Herre, jag är så ringe. Fejl, säger Gud, du är ingenting. Du är synd från hodet till fot. Vad gör vi nå, Gud? Ja, säger Gud, du må visst komma till mig. Du känner det att Gud älskar dig. Han gör det. Skulle du låta han få göra det? Ja, men ser du, jag är sån och jag är sån. Jag mötte en man som sa det att du skönne sa. Må bara vara ärlig, sa han, och säga det att det står i Bibeln att jag ska älska min näste som mig själv. Jag ska fortälla dig en ting, sa han, det enaste jag kan det är att älska mig själv. Jag har prövd att vara glad i naboen. Och så fick jag det till en dag eller två och så blev det värre än någon gång. Det virker inte, sa han. Jag får det inte till att älska, i vart fall inte mina fiender. Jag älskar bara mig själv. Alltså, det tror jag inte att du gör. Jo, sa han. Nej, sa jag. Jag tror du tänker på egoismen. Ja. Ja, men det är inte det Jesus snackar om. Han säger inte att du liksom ska älska de andra med egoismen. Det blir ju värre än ingenting. Och älska sig själv, vad betyder det? Det betyder att i vart valg jag gör i livet, i allt jag företar mig, och vart valg, det må bestämmas av det som gavner mitt evige väl och min själs frälse. När allt jag väljer gavner det, då älskar jag mig själv. Vad en förfärlig uppdagelse för mig. För jag tänkte då det att jag kan bara älska mig själv, jag får inte till att älska andra. Och så sa Gud, du kan ju inte älska dig själv en gång. Blir konkurs på alla plan. Icke älskar jag naboer, icke älskar jag fiender och icke älskar jag mig själv. Vad i all världen gör jag nå, säger jag till Gud, jag måste sluta och preka. Ja, sa Gud, det är ju en möjlighet. Och så är det en möjlighet till. Och det är att du lär mig älska dig. För det är visst ingen andra som kan. Och de som tror de kan det, det är för de inte känner dig. Men visste de vem du egentligen är, så ville de inte det. Ska du inte lära mig älska dig, sa Gud. Ja, sa jag. Jag ser ingen annan utväg. Amen. Herre, vi tackar dig att du mötte Gideon med ditt frykt icke. Och vi tackar dig att han var en man som trots rädsel och frykt rejste alter i sitt liv. Var redo till att svetta lite för Gud. Lade det kosta något. Och där hade du något att si till han. Och icke bara det. Det han hörte dig si, det var icke bara något han nickade sitt bifall till, men han blev också en ordets görare. Och det blev till räddning för hela nationen. Herre, hjälp oss i all vår skröplighet att icke bara vara ordets hörare, men också dess görare. Jesus, mitt liv vill jag leva i samfund med dig. I ljus och i mörker. I medgång och motgång. Och när jag tvivlar och ser mig tillbaka, då må du ta mig vid hånden. Mitt liv vill jag leva i samfund med Jesus. Amen.